Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet. Sydafrikaspåret del 5. Förhören.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som vanligt vill vi påminna om att ni gärna får stötta oss ekonomiskt för att se till att podden kan komma ut så ofta som möjligt och med så bra information som bara tänkbart. Det här gör ni lättast genom att gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Om vi inte gör några avsnitt en viss vecka, ja då dras heller inga pengar. Och pengarna dras från ditt konto månaden efter att du börjat sponsra, så det är alltså med en månads förskjutning. Om Patreon låter krångligt för dig så går det också bra att donera via Swish. Då hittar du numret till det i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi fortsätta på Sydafrikaspåret och höra vad de utpekade personerna själva har sagt om sin eventuella medverkan. Men innan dess vill jag bara snabbt kommentera avsnittet där vi granskade ljudfilen, den som Matte hade förbättrat. Som väntat fick jag väldigt många frågor och också kritik för detta, så jag tänker att det är på sin plats att svara på några av dessa. För det första, Matte fick möjlighet att bemöta kritiken i en intervju, precis som Otto Ekevi. Så fort jag hade fått kontaktuppgifterna till Matte kontaktade jag honom, men fick alltså inget svar. Om Matte hade svarat att han till exempel behövde ett antal veckor på sig för att förbereda intervjun, så hade detta såklart varit helt okej. Vi satt inte i sjön med att publicera på något sätt. Men då Matte konsekvent vägrade svara, blev det här sättet som vi kunde presentera materialet på. Så Matte fick valfri tid på sig att förbereda en eventuell intervju och tvingades så att säga inte in i ett planerat schema för att överraska honom eller liknande. Jag vill också snabbt kommentera att SwebTV nämndes. Som jag sa i avsnittet så väljer såklart alla vad de själva vill publicera sig, men att Matte som har pratat på SwebTV fick en betydelse för avsnittet i och med att hans ganska konspiratoriska teorier stämmer så väl överens med kanalens. Hade teorierna haft mer bäring eller kunnat bevisas, ja då hade såklart traditionell media plockat upp dem istället. Därför fanns det en poäng i att belysa detta. Och till sist fick jag ett antal mejl efter att Matte hade publicerat min privata e-postadress på YouTube. Och där fick jag ett antal frågor som jag gärna besvarar här också. 1. Nej, jag är inte frimurare, illuminati eller något annat. 2. Nej, jag tillhör inte något politiskt parti och försöker att granska Palmemordet utifrån en neutral partipolitisk vinkel. 3. Nej, jag betalas inte av en citat stor organisation slutcitat för att räcka ner på nya rön om Palmemordet. Tvärtom, titta till exempel på avsnitten om Swedenborgskyrkan med Jonas Nyman. Det var för många helt ny information som vi lyfte fram och granskade. Den enda stora organisation som betalar mig är för övrigt Dans poddföretag med honom som enda person i bestämmande position. Och även givet det här förhållandet så har jag fullt förtroende att själv välja ämnen, intervjupersoner och mycket mer. 4. Nej, detta var inte det sämsta jag gjort. Det finns faktiskt avsnitt som är betydligt mycket värre. Jag rekommenderar er inte att lyssna på dem dock. Tvärtom tycker ungefär 95% att avsnitten om ljudfilen var bland det bästa vi har gjort. Så med det hoppas jag att vi har rätt ut en del av den storm som uppstod efter mitt förra avsnitt. Och nu ska vi alltså istället halvvägs runt jorden igen för att prata med de personer som sade sig ha en koppling till Palmemordet från Sydafrikas sida. Och just Sydafrikaspåret är ju sånt där spår som lätt glider ifrån en, för det kan tyckas ganska komplext och lite diffust i kanterna. Därför har jag valt att låta huvudpersonerna själv tala i det här avsnittet. Det kommer att bli mycket information från olika förhör, men jag känner att informationen i dessa är så pass viktig att vi behöver få med dem i alla fall. Först ut är den inte helt okände Eugene de Kock, en tidigare säkerhetsofficer som pekade ut Craig Williamson som mannen som höll i vapnet. Förhören hölls på plats i Sydafrika 1996, men tycks ha registrerats först 1997 enligt de källor jag har tillgång till. Förmodligen beror detta på att det skulle översättas och liknande. Från den svenska sidan är det den tidigare spaningsledaren Hans Öllebro och förundersökningsledare Jan Danielsson som medverkar. Förhöret har översatts av mig och de källor jag haft tillgång till är alltså på engelska. Jag har inte hittat någon officiell svensk översättning utan fått översätta på egen hand. Och jag har försökt att vara så noga som möjligt och konsulterat ett flertal källor för att få det rätt. Men det kan hända att till exempel titlar inom polisen i Sydafrika kan ha en annan svensk benämning. Citat. Det här är utskriften av förhöret med Eugene Alexander de Kock, född 29 januari 1949. Förhöret hölls fredagen den 11 oktober 1996 och började 17.15. Förhöret hålls på Special Investigation Teams ägor, 13 Church Square, Pretoria. Det är spaningsledaren Hans Ölvebro som leder förhöret, assisterad av chefsåklagare Jan Danielsson. Dessutom är advokat Hugo Schalk, direktör Ivor Homan, överintendent Kasper Jonker, kapten Wenzel Drederichs och inspektör Mark Whale närvarande. Förhöret spelas in på band och hålls på engelska. De Kock har ombetts att lämna sitt yttrande om sin kunskap om en eventuell sydafrikansk koppling till mordet på Olof Palme. Och kommentar från mig då, Tobias. I vissa fall så talar De Kock afrikans och då har detta översatts till engelska i texten nedan. En text som jag senare då översatt till svenska. De personer som kommer att nämnas får var sin bokstav för enkelhetens skull. Ö står för Ölvebro, D för Danielsson och K för de Kock. Och varning för att det här är översatt från ett dialogförhör och det är alltså nedskrivet i talspråk. Det kan därför vara svårt att hänga med i framförallt de Kocks vändningar ibland. Lägg också märke till att de Kock ibland kallar 357 Magnum för 375 Magnum. Vilket han alltså sagt och som antecknats i protokollet. Det är alltså inte vi som säger eller översätter fel. Slutkommentar. Ö. Herr Kock, vi fick lite problem med bandspelaren. Kan du kanske ta informationen här från början? K. Från allra första början? Ö. Ja, tack. K. Okej. I oktober 1993 gav nuvarande senatorn Philip Powell mig namnet på en man som jag redan efter kommer att kalla för skytten. Den här mannen var inblandad i mordet på Olof Palme. Det var han som avlossade skotten. Jag har tyvärr inte hans namn just nu. Det fanns med i min bok som jag lyckades ta tillbaka när jag arresterades och som jag senare förstörde. I korthet, om jag tänker tillbaka på det, så stämmer inte namnet med Bertil W. Alltså, ljudet stämmer inte. Powell var väldigt tydlig med att mannen var en svensk underrättelseagent, och då pratar jag om en bemyndigad agent, och jag har svaga minnen av att det var en kapten. Det var någon med den rangen, och jag är inte säker på om ni ens har den rangen eller inte. Förhållandet mellan mig och Powell var väldigt öppet. Det fanns mängder av förtroende mellan oss två. Det är efter att jag har försett dem med ungefär 60 ton vapen, ammunition med upplärningshjälp, ja, och bomber. Så det fanns en väldigt nära relation mellan oss. Anledningen till att han gav mig informationen var att han sa att om jag någonsin skulle resa till Turkiet och jag skulle vilja kolla upp den här mannen, eller om jag skulle behöva hans hjälp, eller om jag vill besöka honom, så var jag välkommen att göra det. Och han gav mig namnet på personen, hans postboxnummer, det var ett gatunummer, det var ett telefonnummer. Och det var inte någon typ av Cypern eller norra Cypern, det var själva Turkiet. Det var så han gav det till mig. För att ge er en bakgrund om Powell, så jobbade han för den sydafrikanska polisen i, störande ljud på bandet, som kallas Stratcom. Det står för Strategic Communications, som var inblandade i propaganda, ni vet, kontrapropaganda, och även i mer eller mindre smutsiga trick, dirty tricks. Han lämnade sedan Sydafrikas polis och gick med i en frontorganisation till den militära underrättelsetjänsten som kallades Long Reach. Long Reach var alltså arméns projekt. De kategoriserade det under... Kategoriseringen det fick var DCI, alltså Directorat of Covert Intelligence, eller för hemlig inhämtning. Jag känner till den speciella enheten väldigt väl eftersom vi också jobbade tillsammans vid olika tillfällen. Det fanns också en annan grupp som var internationell, Freedom Foundation, som också var ett projekt inom DCI som också gick ihop med Operation Long Reach. Craig Williamson var chef för Long Reach. Jag vet inte vilka de andra personerna var. Jag känner till en tidigare polisman som heter Censur, som numera äger en bar och restaurang på Quay 4 i Cape Town. Det är en av pirerna, den är väldigt, väldigt populär. Han var också involverad i Long Reach. De använde det förresten. De brukade flyga iväg, han och hans flickvän. De brukade flyga på en fredag, ni vet, kväll. Flyga till London för arméns pengar. Handla på Harrods och flyga tillbaka på söndag kväll igen. Så det ger en uppfattning om vilken volym pengar de här människorna hade. Och just det, efter att Long Reach hade stängts ner var DCI ganska panikslagna. För de anklagade Craig Williamson för att ha förskingrat mellan 8 och 10 miljoner rand. Och fortfarande idag har vi inte kunnat hitta allt. Men det är bara en parentes. The International Freedom Foundation, personen som basade där hette Censur. Även han på den tiden militär underrättelseagent. De bytte namn 1994. Efter att jag arresterades ändrades det till ERA, som står för Executive Research Associates, eller Agents. Och de säljer information, vet du, företagsinformation om, du vet, företag, investeringar som de säljer till företag eller andra länder som är intresserade av att, ni vet, investera här. Jag ska bara titta här, jag kommer tillbaka till det om det är... det fanns en väldigt stark amerikansk koppling. Det. Vi kanske ska säga att herr de Kock refererar till ett skriftligt dokument som man har i sina händer. K. Ja, jag gör det för att det ska bli så komplett som möjligt. Jag vill inte hoppa runt. Jag har ställt upp allt i ordning för att hjälpa er att spara tid. Och vi har fått en kopia, så K. Det har lämnats över till... Om ni vill ha originalet så går det bra, då behåller jag en kopia, så att jag har inga problem med det. Och då har ni det handskrivet också. Och jag är helt beredd att göra det. Ixe no. kommentar. Det är översatt till I am saying now, vilket väl ungefär ska tolkas som ja, det säger jag er. Slutkommentar. Ö. Du började prata om en amerikansk koppling. K. Just det. Philip Powell gjorde det klart för mig att det fanns en amerikansk koppling, en väldigt stark amerikansk koppling mellan International Freedom Foundation och även företaget Longreach. Och att det fanns en definitiv eller underförstådd eller definitivt underförstådd koppling till CIA. Det finns inga tvivel om det. Powell hade ett stort förtroende i det här företaget som han jobbade i. Jag ska ge ett annat exempel senare och det är att han var tvungen att flyga till Pakistan och hämta 2 eller 3 av Mujahedins, ja, ni vet, av de där ledarna och flyga dem till Jambal som var UNITAs högkvarter i Angola. Och vid samma tid, jag tror det var under Reagan-eran, vid samma tid flög de in Contras och alla andra högergrupper i Sydamerika som skulle gå emot sandinisterna och Honduras eller vad det nu var som pågick där. Det pågick så väldigt många små krig där och det fanns definitivt en väldigt, väldigt stark amerikansk koppling där. Okej, okay, Powell nämnde också till mig, och det här är bara för att ge er ett bakgrundsexempel på öppenheten som fanns mellan oss. Han och 2-3 andra personer eller operatörer i det här frontföretaget som han jobbade för bor nu i England. Och han berättade också att på Themsen, eller en av de där floderna i centrala London, jag tror det är, ja, nu är det E-Themsen som går igenom den hur som helst. Där fanns en byst av Nelson Mandela som tillverkats av plast så att den inte skulle rosta. Och de förstörde den genom att kasta brandfarlig vätska på den och sätta eld på den. Och de blev faktiskt, ja, inte arresterade, men de upptäcktes. Han sa aldrig vad det var, om det var Special Branch, MI5 eller MI6 eller vad det var. Jag tror inte att det skulle kunna vara M16 hur som helst. Så de var verksamma, de var aktiva och de var inne. Låt mig säga så här, de var i ett förstörelseläge, så kan jag säga. Okej, jag har läst det. Frontorganisationen har jag redan nämnt. Du kanske kan berätta exakt vad herr Powell sa om mordet på K. Vad han sa var, den här mannen är mannen som sköt Olof Palme. Och det är det hela. Han gav inga detaljer om huruvida mannen gick fram, om han hade en cykel eller om han var i bil eller så. Jag har gjort en lista på ungefär 4-5 delar av information som jag fick från Lindström, så att ni vet om vad han gav oss, och det är ungefär 6 eller 7, så att vi inte blandar ihop vad jag säger med vad han sa. Kommentar här avses alltså Tommy Lindström, som tidigare hade haft kontakt med de Kock. Slutkommentar. Okej. Okay. K. Paul var orolig vad gällande att den här mannen var en mördare. Det är inget snack om saken. Och att den här mannen jobbade för Craig Williamson, samma Craig Williamson som var chef för operationerna kring mordet på Olof Palme. Det finns ingen tvekan om det. Om jag hade haft några tvivel skulle jag inte ha nämnt det i, ni vet, rätten. Så snart som Palme sköts pekade alla fingrarna mot Williamson och hans grupp. Vi i CCB, Civil Corporation Bureau, och min egna enhet lika väl som andra enheter i arméns rekogniseringsarmé hade, det fanns en interaktion mellan oss, så vi visste oftast vem som utförde vilken operation. Vi skulle inte kunna namnge operatörerna, men vi visste vilka operatörer som var inblandade i det, så att vi inte skulle gå över gränsen och döda varandras källor. Eller ni vet, lyckas störa en operation som redan var igång. Och sen hade vi också en slags fingeravtryck, vet ni. Man kunde genom utförandet av operationen veta vem det var. Efter en viss incident där vi bombade ett gudshus. Jag menar, vi berättade aldrig för någon om det. Och sedan frågade jag en av grabbarna på CCB, hur kan du säga att det var vi? Och han sa, ja, om det inte är vi så måste det vara ni. Ni vet, det var bara så där det gick till. Det fanns en metod som gick att identifiera, inget tvivel om det. Någonting mer direkt om Powell? Det. Ja, tack. Vad pratade du med herr Powell? K. Det var i baslägret som låg in till viltreservatet. What is die? Alltså, vad är det? Det låg in till viltreservatet Umfolosi. Det är ett basläger som avgränsades med ett staket. Och vi satt på natten där och vi pratade generellt, vet du. Och sen gav han mig den här informationen helt själv. Ingen tvingade fram det ur honom. Jag överraskades faktiskt av hans öppenhet. Jag bad inte om den här informationen. Den kom fram i konversationen. Det var innan vi hade ett gräl om hans sätt att göra saker på. Ni vet, när vi påbörjade träningen. Det. Kommer du ihåg namnet på lägret om det hade något? K. Nej, och det går inte en dag utan att jag bannar mig själv för att jag inte behöll det eller tog tillbaka det. Jag vet inte hur jag ska förklara det för er, den, inte ången, men dumheten att jag inte behöll det. Jag hade namnet och adressen. Det. Och du kan koppla ihop det med den andra händelsen så att du kanske... K. Tja, jag kan kanske koppla ihop Williamson med en annan händelse. Det finns ett annat namn här som jag ska ge er som kan ge er ytterligare en ledtråd.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Yeah. Jag menar, när du pratade med herr Powell, om du kan det. Vi är fortfarande i lägret. Ö. Fortfarande i lägret. K. Nej, det är inte... Det är inget annat. Det är ingen annan händelse som jag kan koppla samman det med som kan ge mig mer eller en slags ledtråd till vad som hände där. D. Var satt ni? K. Vi satt bara utomhus. Det fanns en lång bungalow byggd av sten och jag tror att den hade halmtak om jag inte minns fel. Och vi satt bara utanför där. Det var där vi sov och där de gjorde maten. Det finns en liten rund bungalow. På motsatta sidan från den långa bungalowen fanns det också en sorts dusch- och toalettbyggnad. Och det var där vi satt. Det. Är det något annat i omgivningarna som du kommer ihåg? K. Ja, det pågick mycket sång från de unga svarta som skulle tränas, men du vet, inget som hade påverkat min hörsel om man säger så. Vi hade ingen sprit. Jag dricker inte sprit ett dygn innan jag antingen påbörjar träning eller innan jag inleder en operation. Och han dricker inte överhuvudtaget. Så det handlar inte om det eftersom han är en, ni vet, absolutist. Han dricker inte, ni vet. Han dricker inte alkohol alls. Det. Var det ett långt eller kort samtal ni hade? K. Det var ett vanligt samtal, vet du. Det flöt på. Han pratade, vet du, om det här. Jag, om jag inte minns fel, refererade jag till någon operation i Swaziland. Och det jag försökte göra var att jämföra internationella standarder på operationer. Jag ville verkligen se det här. Skulle vi kunna agera i Europa? Om en sådan order skulle komma och jag hade inga tvivel på att vi kunde, bortsett från vissa länder... Man skulle behöva vara, du vet, mer försiktig och sedan skulle jag inte vilja agera alls i vissa länder. Det. När du pratade med herr Powell, K. Ja, det. Pratade du med honom om det här ämnet i en timme eller 20 minuter eller flera timmar? När började ni och när slutade ni? K. Det kom fram i en generell diskussion som varade ungefär 5 minuter, 6 minuter. Det var mer en referens och sedan en diskussion om sagda referens. Vad jag personligen tror är att han gav mig sitt CV. Han var inte känd för mig som operatör. Han deltog inte i buschstrider. Han var inte verksam i grannländerna i kontaktsituationer där de var tvungna att skjuta eller döda människor. Han var inte inblandad i grannländerna och att bomba ställen. Så han hade ingen operativ bakgrund, vilket jag, för att svara på din fråga, var lite skeptisk till, för han gav order. Okej, här är operationen, det här är hans bebis, träningen av självförsvarsgrupper. Men när jag kom med vissa förslag och han sköt ner dessa så ville jag veta varför. Och jag tror att han gav mig ett grundläggande CV över sin bakgrund, hans egna kunskap för att locka fram mer tillit i mig. Det var intrycket jag fick. Det. Okej, så jag frågade igen. Kommer du ihåg hur länge det här samtalet varade? Pratade du med honom i 5 minuter, 20 minuter, flera timmar? K. Hela konversationen, den generella konversationen kan ha pågått upp till en halvtimme, tre kvart. Och det är om jag minns rätt. Och det där med Palme som sades i förbigående, för det intresserade mig inte. Låt mig uttrycka mig så. Jag hade ingen medkänsla för Sverige på den tiden. Det var det någon annan K. Med tanke på deras ställningstagande mot, ni vet, sydafrikanska regeringen. Så att vi har det på det klara. Men det intresserade mig på det sättet att här kom en bekräftelse på Williamsons medverkan. Det. Var någon annan närvarande? K. Nej, det var bara vi två. D. Har någon annan sett er två tillsammans vid det här tillfället? K. Jag antar att det skulle ha kunnat vara några svarta som såg oss tillsammans. Men om vi kom att kunna identifiera dem eller inte, det är 8-9 som jag lade märke till av dem. Och även om de såg oss så pratade vi bara med varandra eller gick och pratade om träningen. Den sortens träning som vi ger och som vi håller för oss själva. Ibland avslöjade vi lite om, ni vet, Buthelezi som han gav mig personligen. Hans hälsa, hans rädsla för häxdoktorer och sådana saker som kan vara intressanta eller inte intressanta alls för allmänheten. Men det här var en personlig konversation. Det. Som du kanske vet har Powell förnekat att förekom en konversation som den här. K. Ja, jag har sett det i tidningarna. Ö. Låt oss säga att han bara slapp ur honom. Är det något annat speciellt som du kommer ihåg av den här konversationen? Något som hände? K. Ja, jag tror att jag... Någonting som påminner väldigt starkt om vem det kan vara och namnet. För han gav det till mig när jag frågade honom, du vet, vem mannen var. Då gav han mig namnet, du vet, i den här konversationen. Och sen erbjöd han sig, faktiskt utan att jag frågat om det, så gav han mig adressen och telefonnumret och sa, om du är utomlands eller åker till Turkiet, kontakta den här mannen. Hade han det här namnet i huvudet eller i en anteckningsbok? K. Nej, det är som jag känner befälhavaren. Det är inte så att han skulle rota runt och leta efter namn. Det är som att han säger, nu går vi och tar en öl. Det är... Med lätthet, det är kunskap. Och för att återgå till den förra frågan så vill jag svara att och det jag tror skulle aktivera hans minne väldigt mycket är att han sitter och väntar på att bli åtalad för att ha tagit emot vapen och för vapeninnehav etc. etc. Och min personliga uppfattning är att han håller tillbaka för att antingen förhandla eller använda det för att köpslå. Det hyser jag inget tvivel om. Som exempel ringde jag honom flera gånger förra året. Och sedan om du tittar på min mobiltelefon för den här informationen. Jag ringde honom i Kapstaden till hans mobiltelefon. Jag ringde honom i parlamentet när han satt där och undrade vad som pågick. Så det fanns den här öppenheten mellan oss. Och jag frågade honom vid flera tillfällen om han kunde ge mig namnet igen. Och han sa att han inte kan göra det nu. Sen ringde jag honom för 2 eller 3 månader sedan och sa, hör här, ordnade du namnet åt mig? Och han sa, lyssna, jag vet inte, jag kommer inte ihåg namnet. Men folk som vet allt om det, om hela operationen, är Mr. John T. Leontzinis och hans fru Cindy som har ett dagis i Johannesburg. De arbetade för Craig Williamson innan, när de var inom polisen, och de drev också frontföretag. Så de jobbade också för Craig Williamson när han lämnade polisen. De jobbade också för honom inom den militära underrättelsetjänsten. Jag hyser inga tvivel om att Powell minns allt väldigt väl den dagen han åtalas. Jag kan inte heller se hur han skulle kunna klara sig och bli förklarad icke-skyldig. Jag menar, det är, ni vet, tontals med ammunition som man inte bara kan gömma undan. Så jag har inga tvivel om att han håller tillbaka det som en förhandlingsgrej. Det är min åsikt. Det. Nämnde han något mer om den här personen än hans namn och adress, till exempel ålder eller familjesituation? K. Nej, det gjorde han inte. Nej, det gjorde han inte. Om han gjorde det så hittar ni det i anteckningarna det med. Jag har gjort anteckningarna så fullständiga som möjligt, utom för var han satt och hur länge vi pratade, du vet. Men han nämnde inte, du vet, om familjen. Vanligtvis när vi pratar och i mina egna enheter så nämner vi aldrig familjen, barn eller liknande. Det var bara ett samtal mellan två män. Det. Jag är inte säker på att jag förstod, sa Powell, hur han hade fått den här kunskapen. K. Han arbetade för ett av de här frontföretagen. Fråga Craig Williamson. Det. Men nämnde han någon annan person eller så? K. Han sa inte att han var med i operationen, vilket inte är omöjligt. Han var i ett frontföretag som organiserades under Longreach och International Freedom Foundations paraply. Och det var där han fick kunskapen. Så det är inte omöjligt att han var involverad i operationen själv. Det är något jag kan tänka mig. Stratcom-enheten, Strategic Communications-enheten här, skulle aldrig agera så här. Men de skulle kunna planera det. Eller skulle de kunna säga, lyssna, vi har ett mål, det här är målet. Kan ni ta er dit och likvidera målet? Så jag blir inte överraskad om man har mer personlig intern information om hela händelsen. Jag vet att han förnekar det, men han vet att jag vet att han ljuger. Han vet. Och det är som att han känner den här mannen på en väldigt personlig basis. Det är inte som att han behövde leta efter namn. Han behövde inte leta, han behövde inte kolla in sin anteckningsbok. Han hade någon sorts anteckningsbok, jag kan inte ge beskrivningar av den. Namnet gav han mig och adressen och telefonnumret gav han mig ur anteckningsboken. Men om vi fortsätter och du berättar om informationen du fick från herr Lindström. K. Ja, det är inte mycket. Han ställde en massa frågor. Jag gav honom mycket mindre än vad som är här i. Jag tror att om ni visar era anteckningar så är det i korthet vad vi gav honom. I början var jag ganska deprimerad. Jag kände att det här är på riktigt. Det här är något verkligt som händer. Men tids nog blev han för tystlåten för en förhörsledare i någon typ av fall. Och han rådde oss faktiskt att hålla tillbaka vissa saker. Jag vet inte varför, för det är inte något vanligt för en förhörsledare. Jag menar, vanligtvis vill de ha allt. Jag gjorde en kort lista på information som han gav oss, för jag visste inte vilken kaliber vapnet hade och vilken typ det var. Han sa att det var en revolver 357 Magnum eller en 375 Magnum. Jag vet inte hur många skott som avlossades. Jag frågade honom och han sa att det var ett skott som avlossades mot ministern och ett mot hans fru. Jag vet inte om det är så det är. Jag vet inte. Han pratade och det var på natten. Han sa att ministerns fru såg ansiktet på skytten. Jag rådde honom då att fruns säkerhet borde uppgraderas ordentligt. För jag menar, hon är i en position där hon kan identifiera om det var sant som han sa till mig. Han frågade mig varför man använder en revolver och varför den här kalibern användes. Och sedan varför jag tror att bara ett skott avlossades. Jag tror det är, var det något annat? Just det. Sen frågade han mig vad skulle en sån här skjutning kosta? Och jag sa att aldrig, alltså att jag aldrig mördar personer ute på marknaden. Så jag vet inte vad priset för en president är, en kung eller en minister. Vad jag vet är att i underrättelsevärlden är det ingen som kommer att säga något annat, för inte ens ryssarna rör dem, är att det är ett absolut tabu på att skjuta kungar, presidenter, ministrar. Jag menar, någon sköts mot påven för inte så länge sedan och man kunde se att den bulgariska underrättelsetjänsten låg bakom det. Men det fanns inga bevis. Det är tabu att göra det. Kommentar. Den här meningen får vi ta på engelska för jag hittar ingen bra översättning till den. De Kock säger: "The agents will get stuck into each other. Organizations will get stuck into each other. But you don't never touch ministers or presidents except if, you know, further up north in Africa." Slutcitat. Och på svenska skulle det här bli att agenter och organisationer krokar i varandra eller fastnar i varandra, vilket jag inte alls förstår vad han menar med. Men slutklämmen är i alla fall att man aldrig rör ministrar eller presidenter förutom, som han säger, längre upp i norra Afrika. Slut kommentar. Ö. Vad är din uppfattning om den här sortens vapen? K. Ja, jag skulle föreslå att du ber honom om hans anteckningar så att han kan ge dem. Den här sortens vapen, en revolver, kastar inte ut hylsor som man... Det finns inga hylsor som kan hittas för ballistiska undersökningar. Det andra är att en revolver aldrig kärvar. Du har 6 skott. En pistol kan kärva. Du kan ha ett dåligt magasin eller en dålig frammatning. Kalibertypen. Det är världens näst mest kraftfulla handeldvapen. Jag menar, förutom att du har en 44 Magnum efter det. Du har 44 Automag, 375 här är, så vitt jag vet, den näst mest kraftfulla. Du har olika sorters ammunition till den och sedan kraften. Jag vet inte om folket ni tittar på laddar sin egen ammunition, ni vet, med hotloads eller hur de gör. Och jag vet inte vilken typ av ammunition de har. Men på ett väldigt kort avstånd avfyrat direkt mot en person kommer du att få, du vet, ett massivt trauma och du kommer att få massiva inre blödningar. Om du träffar i en arm kommer du att få ner honom. Du kan springa bort hela armen. Samma sak med benet. Det beror på vinkeln och om du träffar något, ja, du vet, av benet. Om du bara träffar mjukdelar så kan du förvänta dig ett stort trauma och skador på kringliggande vävnad och så vidare. Men ett skott i huvudet eller ett skott i bröstet, ett skott i magen kan under alla omständigheter vara dödligt. Eller är dödligt. Jag vet inte varför han skjuter ett skott mot mannens fru, det vet jag inte. Om han var en bra skytt, en riktig yrkesmördare, varför missade han henne? Kanske fanns hon inte på agendan så han höll sina order. Kanske var han nervös efter att ha avfyrat det första skottet. Vanligtvis om du går och tittar på alla gamla tjuvjägare så hatade vi det också. Och krypskyttar gör det inte. Du avlossar aldrig ett andra skott eftersom ditt första skott får folk till en generell riktning 180 grader. Ditt andra skott kan ge dig mer av en linje om var skottet kom ifrån. Det beror på. Det här hände på gatan. Där finns mycket människor. Ett skott kan ha fått människor att se sig omkring. Ett andra skott skulle direkt peka på en man som använder ett handeldvapen. Det är min egna erfarenhet från det här. Och jag har ganska mycket erfarenhet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Och där avslutar vi det något knaggliga förhöret med Eugene de Kock. Och det som var svåröversatt här i slutet är ett resonemang om att det första skottet får folk att se sig omkring. Men om man avfyrar ett andra skott så är det lättare att bli upptäckt då folk är mer på spänn ungefär. Och jag får lite samma känsla av det här förhöret som när vi pratade om Viktor Gunnarsson tidigt i poddens historia. Det är svårt att veta vad som är sant och inte, och vissa detaljer tycks tillagda mest för att förvirra. Men så är det ju också en person ur underrättelsetjänsten som förhörs. Tänk också på att de Kocks primära språk är afrikans och utredarnas är svenska, så det kan uppstå konstiga meningar eller liknande i det här utbytet. Och jag vet att det kan vara drygt att lyssna på ett helt avsnitt av förhör där bara en person pratar. Så nästa gång vi gör förhör från Sydafrika, ja då är det tänkt att Dan ska vara med. Så att det blir ungefär som maratonförhören i just fallet Gunnarsson. Vad tycker ni om dagens avsnitt? Vet Eugene de Kock något och i så fall tror ni att det har bäring på Palmemordet? Skriv gärna i tråden om avsnittet i Facebookgrupperna Studio Palmemordet eller Palmerummet. Eller mejla oss på simwaypodcast@gmail.com, alltså simwaypodcast@gmail.com. Och dit går det också bra att skicka frågor, synpunkter och tips på ämnen. Och det är vår fantastiska administratör Eva som hjälper oss med lyssnarkontakten där. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Tack till vpu.nu och Palmemordsarkivet som tillhandahåller bland annat de här förhören. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Du avlossar aldrig ett andra skott eftersom ditt första skott är alla bachikallapom. Ett andra skott skulle direkt på pä, så är det lättare att bli upptäckt. Alltså Zimwaypodcast. I en tid där åsikter alltmer fått överhanden på fakta är det svårt att veta vad som är sant eller inte. Det här jag kom in i bilden. Genom min egna podcast Tänk om har jag sedan 2019 granskat konspirationsteorier och myter om vitt skilda ämnen. Bland de gäster jag har haft med finns den inte helt obekanta Dan Hörning som både pratat om Storsjö och djuret och seriemördare med mig. Så skaffa dig fakta på ett underhållande och lärorikt sätt. Sök på Tänk om i valfri poddapp och börja din kryssning mellan konspirationsteorier och fakta. Jag heter Tobias Henriksson. Välkommen att lyssna på Tänk om.